A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och allt jag tittade på, allt jag såg, gick jag med en tanke om att det kommer jag inte se mer. Mm. Det kommer jag förlora. Allt det där kommer jag förlora. Himlen, den blåa himlen, molnen, gräset, träden. Allt liksom blev helt plötsligt så himla viktigt att se och komma ihåg. Mm. Och det är en sorg som på sätt och vis bärgade med mig fortfarande.
Ja, jag förstår.
Men just där och då var det jättejobbigt liksom att hantera alla de tankar och känslor som fanns då.
Hej och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar med framförallt tipsa era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Den här veckan har vi en gäst som har gått från mörker till framgång. Och det är faktiskt så hans bok heter. När han var 12 år gammal så fick han diagnosen grön starr som förminskade hans syn i de första 2 åren med 80%, och till slut idag då så ser han bara, enligt honom själv då, ljust och mörkt. Alltså vi ska träffa honom, Fatmir Seremeti. Välkommen till Dialogiskt.
Tack så jättemycket. Ära att vara här.
Äran är verkligen min och vår. Hej, inledningen. Fanns det någonting som du kände stack ut? Jag glömde faktiskt säga att du är en rutinerad föreläsare.
Ja, just det.
Det glömde jag ju säga, och det är inte schysst. Ja. Och så. Men var det någonting som du, alltså, när du hör om dig själv?
Ja, men det var jättebra. Och så, det var att köra på. Mm.
Och idag så föreläser du. Du har släppt den här boken. Och så, den är 2 år gammal nu, boken. Mm. Men jag tänker så här, hur har det landat i dig?
Ja, men alltså, när jag skulle släppa boken, det var, jag har ju rätt mycket grejer i min bok som var så läskigt att lämna ut. Mm. Att släppa liksom något av det jag hade gömt djupt in i mig, de här tankarna kring alltså, självmord och suicidala tankar och min stora ångest jag hade. Var ju ingenting som jag hade pratat med någon om fram tills boken skulle släppas. Så det var ingen som egentligen visste hur dåligt jag hade mått en gång i tiden. Mm. Så det var ju fruktansvärt jobbigt att släppa.
Mm, jag förstår. Och du skriver också i boken någonstans att, så här billigt talat, varje kväll när du skrev lite grann så blev det som floder av gråt. Så här, på grund av, ja, men, så här, du sköljde bort en hel del smärta men också gick igenom en massa saker igen.
Ja, men det var ju lite som en självterapeutisk händelse att skriva boken. Liksom att sitta, och jag satt mycket på kvällar och nätter ensam och skrev. Och liksom alla minnen sköljer över en, alla tankar, funderingar. Man känner den där smärtan när man sitter och printar ner den på papper. Känner man den där och då igen. Liksom. Mm. Och tänkte att varför var det så här liksom? Kunde jag inte pratat med någon redan då? Kunde jag inte släppt det här redan för länge sedan? Så kanske livet hade blivit något lättare.
Mm. Om vi backar tillbaka bandet då och så här, vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv?
Ja, jag är en 40-årig man från Malmö. Trebarnspappa, paralympier, jobbar som föreläsare. Pratar mycket om förändring och hur man hanterar förändring i livet, i företag, i sammanhang. Pratar mycket om bemötande och service. Jag är en glad, oftast trevlig person beroende på vem jag möter. Jag är extremt aktiv, ska vi säga. Älskar att röra på mig, träna och må bra och haft äran att också få tävla på högsta paralympiska nivå i väldigt många år.
Ja, du har gjort många VM och många EM. Ja. Du har guld i bagaget.
Ja.
Grattis till det.
Tack.
Det är en bedrift, verkligen. Som barn, kom från Kosovo. Från oroligheterna där, redan i Balkan då. Och kom till Sverige. Sen hamnade du i Malmö efter ett tag. Det var lite så här, flytta lite runt. Och det känns som att många kommer till Ystad först. Det är alltid så att Ystad man kommer till först.
Ja.
Var känner du hemma? Känner du hemma i Malmö?
Jag känner mig hemma i Malmö. Malmö är mitt hem. Min stad. Jag älskar Malmö. Ja, de första två åren, precis som många andra flyktingar på den tiden, så flyttade vi runt väldigt mycket. Var här uppe i Stockholm i ett par veckor och vände ner mot Norrköping. Och i Kista ett tag. Kisa heter det.
Kisa, ja.
Precis. Ett tag i ett par månader. Norrköping i två år nästan. Och sen ner till Malmö då. Till Rosengård i Malmö. Och egentligen landade ganska fint där som barn. Och hade en,
hur gammal var du när du kom till Rosengård?
Vad var jag? 11 ungefär.
Så det var ett år innan du fick diagnosen?
Exakt, precis.
Och det året, för det, jag måste ju ändå få det året, hur viktigt är det året för dig att tänka på? Alltså hur mycket av det, det kanske inte ens är viktigt åren mellan 11 och 12, det kanske finns andra årtal.
Alltså det är ett fint år, jag tycker alla de åren i Sverige har varit helt underbara och fantastiska. Liksom, jag har jättemånga fina minnen och jag menar, vi barn, jag och mina syskon, precis som alla andra, vi var ute från tidig morgon till sen kväll liksom, när föräldrarna tvingade in oss hemma. Liksom, det var tryggt, det var bra att bo på Rosengård på den.
Hur beskriver du mötet med Sverige?
Alltså, det var så annorlunda det som vi hade upplevt och haft det i Kosovo. Framförallt den här tryggheten och friheten att få vara den man är och inte känna sig rädd när man är ute på gator och torg i stan. Alltså såg man polisen i Kosovo liksom, så bytte man sida på gatan liksom, och så där, för att du kunde få en smäll för vad som helst. Liksom, bara för att de kände för det. För att du var alban och de var serber till exempel. Kunde bli ifrågasatt för minsta lilla. Det var ju mycket så. Det var väldigt, väldigt oroligt. Vi barn, alla vuxna, alla visste att kriget var på gång. Det byggdes underifrån ett motstånd mot det här förtrycket. Och vi visste att det kommer att smälla. Så vi fick ju alla tidigt lära oss liksom att kriget kommer komma. Och vi måste vara beredda och försvara vårt hem. Våra värderingar och våra liv mot en ockupationsmakt liksom. Så vi fick ju tidigt lära oss att hantera vapen och massa sådana saker.
Redan,
både som barn, liksom, ja. Det fanns alltid i hemmet.
Och som barn kommer från en sån orolig tid där man måste försvara sig hela tiden. Och sen komma till Sverige som är väldigt tryggt med ärtsoppa och pannkaka på torsdagar. Den kontrasten, gjorde det någon form av förändring i dig? Var du fortfarande den här glada killen eller var det då du blev den glada killen?
Jag blev ett barn, kan man säga. Vi var ju barn som fick växa upp väldigt tidigt i Kosovo.
Mm.
Fick hjälpa till på gården och allt det där också. Här i Sverige så var det liksom, ja men vi skulle gå till skolan och sen kom flårtanten, kom jag ihåg. Det var jättekonstigt och märkligt. Och det, allt det här med jultradition och sådär. Vi kom ju till Sverige i september. Och sen rätt vad det var det november, december och Lucia och allt det här. Alla de här sakerna som jag aldrig upplevt innan som jag tyckte var jättespännande och roliga och kul. Så här. Och visst, vi har ju en muslims bakgrund och vi är muslimer i min familj. Men det var liksom aldrig något problem för oss att gå till skolavslutning i kyrkan eller vad det var. Det var en grej som man bara gör i Sverige och no problems with that. Liksom, utan det var bara kul och intressant och lite skumt med liksom julgran och allt det där. Det var ju inte vi vana vid alls.
Vad hade du för drömmar? Vad ville du bli?
En dröm var ju liksom från barns ben att bli fotbollsproffs. Jag liksom, mina stora idoler, de hette ju Pelé och Maradona och alla de där liksom.
Och jag vet ju, ja men Rosengård, du vet ju att Zlatan, ni måste ju typ vara jämngamla.
Ja, alltså vi har ju säkert spelat fotboll på gårdarna många gånger. Det var ju liksom alla spelare fotboll på Rosengård. Alla kids i samma ålder ungefär och vissa var bättre än andra och allt det där. Liksom. Men det var fotboll för hela slanten, både för mig och mina syskon. Liksom.
Och sen fick du då ditt besked efter ett år i Sverige.
Mm.
Berätta om Grönstar. Berätta om den.
Ja, alltså Grönstar är en sjukdom som för det mesta drabbar äldre människor i världen. Och det sätter ju sig på synnerverna, vilket gör att ögonen försöker då kompensera det här. Man får högt tryck i ögonen och då går många andra delar i ögonen sönder. Vilket gör att man kan tappa syn väldigt, väldigt fort. Och i tonåren då, precis samtidigt som resten av kroppen utvecklas väldigt fort, får man en ögonsjukdom då så går det också lika fort.
Så det är, själva utvecklingen gör att själva sjukdomens process är väldigt...
Och sen var det ju svårt att hitta rätt i medicinering. Det var svårt att hitta rätt i behandlingar och sådär, vilket gjorde att trycket fick byggas upp och förstöra ögonen väldigt mycket snabbare än vad det hade hänt idag om jag hade fått ögonsjukdomen idag.
Hur menar du då? Att du hade inte fått... Det hade inte blivit samma konsekvenser?
Det hade inte blivit. Jag hade nog inte tappat syn så fort idag.
Okej, ja. Jag förstår. Minns du ögonblicket du fick veta?
Ja, alltså jag hade ju under en tid liksom märkt av att mina ögon är inte helt okej och att jag hade ont i huvudet och ont i ögonen och problem. Och, vet, när man tittar på en lampa så bildas det såna här ringar runt av ljus liksom och sådär. Och det är typ tydligen ganska typiskt grönstar tecken. Men det hade inte jag förstått riktigt, utan det var ju när läkaren sa att gossarna har grönstar och det är liksom ingenting vi kommer kunna operera eller göra bra, utan till slut så kommer han nog förmodligen bli blind. Jag minns det ögonblicket och jag tror hur tufft det än var, hur fruktansvärt det än är. Jag menar, mina föräldrar blev helt knäckta och jag själv förstod inte riktigt. Men jag tror att det är nog det bästa besked man kan ge.
Hur menar du? Alltså att vara så rak fram?
Att vara så rak och tydlig.
Ja.
Att så här är det. Det här är ingenting som... Vi kommer göra vårt bästa för att försöka behålla syn så länge som möjligt. Men till slut så kommer du att bli blind.
Vad händer med dig då?
Så det är ju mycket processer som startar i huvudet. Liksom. Mm. Mycket tankar, mycket funderingar. Jag kände ingen som var blind. Jag visste inte. Alltså jag är knappt hört talas om typ Stevie Wonder och Ray Charles och de här liksom kändisarna. Så. Men det var fortfarande inga som jag hade på något vis något gemensamt med. Jag kände ingen. Jag visste inte hur blir man när man är blind. Blir man liksom ett paket som någon måste ta hand om jämt alltid? Mm. Överallt. Kan man äta själv? Kan man fixa saker själv? Kan man jobba? Kan man försörja sig? Kan man utbilda sig? Kommer jag hitta kärlek? Vet som tonåring börjar man fundera på sådana saker. Och kommer någon att älska mig? Kommer någon att tycka om mig för den jag är? Kan man bilda familj som blind? Liksom. Många sådana saker som funderade. Och Jag brukar säga när jag föreläser att vi har den elakaste rösten, den mest kritiska rösten, den mest dumma rösten har vi här inne, mm. i oss själva. Mm. Det är den där som svarade nej på alla de där frågorna.
Mm. Mm.
Och sa att nej, ditt liv kommer att bli skit. Du kommer inte göra någonting. Och den rösten gjorde att här inne växte det ett mörker. Mm. Ett mörker som var svårt att ta hand om.
Och du skriver ju i din bok Från mörker till framgång. Det är liksom titeln på boken. Det här mörkret, så hamnade du där direkt eller så här?
Nej, det tog ju tid såklart. Ungefär samtidigt som synen försvann.
Precis.
Jag brukar beskriva det som att när man dimmar ett ljus med en dimmer, så gick ju synen ner, men så gick ju också glädjen och livsgnistan ner också samtidigt.
Okej. Okay. Och i skolan?
Jag var ju en duktig elev. Jag hade lätt för skolan som barn. Jag behövde inte plugga speciellt mycket för att få bra betyg. Men samma där. Precis på samma sätt gick betygen också ner. Så pass långt ner så att jag inte ens liksom kunde ta mig in på gymnasiet utan att plugga upp betygen. Och det berodde ju mycket på hur dåligt jag faktiskt mådde innerst inne.
För att, ja precis, för det är mående. Det är inte själva att du inte kunde plugga.
Det är en kombination.
Okay.
Det är en kombination. Måendet var ju såklart det primära.
Mm.
Att jag mådde så dåligt. Jag kände mig så ensam. Jag kände mig så utanför. Och jag ville inte dela med mig av hur jag mådde med någon. Inte kurator, inte mina syskon, inte mina föräldrar. Men jag behöll allt här inne i mig själv. Men sen också det här att jag skämdes ju för att se dåligt. Jag ville inte använda de hjälpmedel som fanns.
Så du hade svårt att be om hjälp?
Ja, absolut. Jag kunde aldrig be om hjälp. Det fanns liksom inte på denna världskarta att be om hjälp. För då var jag svag. Då visade jag att jag skulle bli blind. Och det skämdes jag något otroligt för.
Mm.
Det fanns hjälpmedel. Det finns hjälpmedel att använda. Och hade jag bara fattat det och förstått att det inte var så farligt, så hade mitt liv blivit så mycket enklare. Men jag vägrade använda hjälpmedel. Mm. Ända till jag kom till gymnasiet.
Oj. Så då var det ju, då har vi ju liksom 5, 6, 7 väldigt ensamma år.
Ja, men mycket ensamma år. Mycket jobbiga tankar. Mycket liksom svåra saker. Och det är just det här att skämmas för allt och vara orolig och allting är jobbigt. Och allting blir ju så himla mycket mer jobbigt när man inte för det första erkänner för sig själv.
Mm.
Och för det andra erkänner för andra vänner, kompisar, syskon och allt annat. Ja, men det här klarar inte jag. Eller det här behöver jag hjälp med. Eller det här vill jag ha på det här sättet. Liksom.
Mm.
Då blir livet jobbigt.
Och som tonåring. Den här tiden var också tonåring. Det är tjejer och det är... Alltså, vänner går ut och festar och sånt där. Hur upplevdes det då hos dig?
Ja, men skitjobbigt. Jag drog ju mig ifrån allt.
Mm.
Från fotbollen, ifrån föreningslivet, ifrån kompisar, ifrån på skolgården till exempel. Jag visste ju att de som jag brukar umgås med hänger i kafeterian. Men i och med att jag inte såg var de satt så ville inte jag utsätta mig för den... det jobbiga att gå in i kafeterian och behöva leta upp dem när jag inte ser var de sitter och sådana saker, för det kändes så utpekande på så många sätt liksom. Så att det var så mycket som var så jobbigt, så jag valde hellre att sitta bakom skolgården då på en bänk där helt ensam istället.
Och var det någon som kom fram till dig?
Ibland, men inte så ofta, men ibland var det några som kom fram och pratade och så, men för det mesta levde jag med mina egna tankar och den här sjukt jobbiga rösten som fanns i.
Vad hände i dina tankar då? Så här, drömmar, mål. Jag tänker fotbollsspelare. Var det en sorg över att nu kan jag inte bli fotbollsspelare?
Det var en sorg över inte bara fotbollen utan över allt. Mm. Och allt jag tittade på, allt jag såg, gick jag med en tanke om att det kommer jag inte se mer.
Mm.
Det kommer jag förlora. Allt det där kommer jag förlora. Himlen, den blåa himlen, molnen, gräset, träden. Allt liksom blev helt plötsligt så himla viktigt att se och komma ihåg.
Mm.
Och det är en sorg som på sätt och vis började med mig fortfarande.
Ja, jag förstår.
Men just där och då var det jättejobbigt liksom att hantera alla de tankar och känslor som fanns då.
Mm. Ja, men Starkt alltså. Och så kom gymnasiet. Nya människor. För det måste också vara så här, när det kommer nya människor i din omgivning, så blir det också en förändring hos dig.
Så det var en ständig oro över allt nytt. Alla ställen. Överallt jag skulle till på något nytt ställe så vägrade jag i stort sett. Nu hade jag inget val än att gå gymnasiet. Liksom, eller att plugga på det här förberedande året till gymnasiet. Och där var det ju verkligen så här, hur hanterar jag detta? Men i samband med liksom den här resan, gymnasieresan och så fick jag ju också kontakt med en tjej som hette Laila.
Mm.
Som jobbade på det som idag heter Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Mm.
Och hon insåg ju ganska snabbt att det kvittar vilka insatser vi gör för den här killen i skolan. Det spelar ingen roll vilka hjälpmedel, vad vi än gör, om han inte vill leva, om han inte tycker det är roligt, om han inte själv vill ta tag i det här, så är det jobbigt. Och hon började tjata på mig om att jag måste åka till Stockholm och där jag ska prova någonting som heter handikappidrott, hette det på den tiden.
Mm.
Det som idag kallas för parasport.
Mm.
Och jag tvärvägrade. Jag tänkte att nej, jag tänker inte åka dit. Jag är inte blind, jag vill inte erkänna det för mig själv. Och det var en jättejobbig process att hantera den här liksom, Laila då, att hon tyckte att jag skulle dit och träffa andra. I min värld, i mitt huvud, så tänkte jag, varför ska jag åka till Stockholm, vara med på ett läger med 100 lika miserabla, trötta på livet ungdomar som jag själv. Vad ska vi prata om? Så jag sitter och så gör grupparbeten om bästa sätt att ta livet av sig, eller vad är liksom grejen?
Mm.
Jag tänkte inte åka dit. Överallt annars, när jag träffade nya människor, så handlar hela samtalet om mina ögon, om min ögonsjukdom, hur långt han har gått, vad händer, hur mycket ser du, allt det här, ser du fingrarna, ser du det här, allt handlade om mina ögon. Och så tänkte jag, ska jag åka dit och prata bara ögonsjukdomar och ögon hela helgen? Men Laila gav sig inte och vi åkte till Stockholm. Där träffade jag alla de här ungdomarna och även vuxna som var blinda och synskadade.
Mm.
Och det var en värld som slog mig med häpnad. Det var som en helt annan värld bara öppnade upp sig.
Mm.
Och de här kidsen, de här ungdomarna, de här människorna, vuxna, de pratade om allt annat än sin synskada.
Mm.
De pratade om precis det vi pratade om innan, om killar, om tjejer, om festande, om musik, om kläder, om livet, om utbildning, om jobb. Och vissa av dem hade fina utbildningar, vissa av dem höll på. Andra var liksom, de största stjärnorna som var där, det var ju de som var paralympier. Liksom, wow, vad är det för något? Kan man bli det? Liksom.
Mm.
Så det, någonstans tror jag att det tände en liten gnista, ett litet hopp här inne som gjorde att jag kunde komma vidare något i alla fall.
Mm. Och de här självmordsförsöken du hade försökt, kom de senare eller var de innan?
De kom, de här tankarna, riktigt djupa självmordstankarna var ju såklart innan också.
Mm.
Men även efteråt.
Mm. För livet går ju liksom i olika...
Och den värsta var ju, eller den värsta och sista var ju efteråt.
Mm, det var efteråt. Det var som en diplom och allting.
Ja.
Den här känslan som många människor har av samhörighet med sin omvärld och så. Hur ser du på den? Hur har den varit för dig?
Det är så svårt att förklara. Det är så svårt att förklara för någon liksom så här, som kanske inte varit i den situationen själv. Men jag tänker så här... En känsla av att sitta i ett rum fullt med människor och känna sig som ensammast i hela världen. Jag tror att om man tänker sig in i den situationen kan man kanske relatera. Att det är ingen som förstår mig. Det är ingen som kan hantera mig. Jag kommer ihåg någon resa tillbaka till Kosovo där vi skulle hälsa på. Och där sitter liksom hela familjen, släkten. Alla pratar om mig, men ingen pratar med mig. Allting handlar högt och man tycker synd om mig och du vet, jag såg ju fortfarande så här gester och sånt och pekade på ögonen och sa, åh vad synd. Och du vet så här, och min faster liksom som hon, jag förstår att hon inte vill illa. Absolut inte. Ingen av dem ville mig något illa. Alla vill bara väl. Men när man säger så här, åh, jag hade gett honom mitt ena öga om jag hade kunnat och sådär. Jag tog det inte så på den tiden. Jag tog det. Det var bara jättejobbigt. Det var förminskande. Det var så här, jag ville bara öppna ett hål och bara dö. Bara försvinna. Liksom. Det byggde på den här ångesten, det här onda jag hade här inne i hjärtat. Liksom, att jag vill inte vara. Jag vill inte finnas kvar här. Jag vill inte folk ska tänka så om mig. Jag var en självständig, oberoende individ för några år sedan. Mm. Det var ingen som tänkte så om mig. Och nu tänker alla så om mig. Nu är det ingen som pratar med mig. De pratar om mig.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Vad ser en blind människa? Vad ser? Alltså, jag har alltid undrat vad är det du ser? För om jag blundar så kan inte jag... Jag försöker liksom så här, jag ser så här ringar av ljuset som jag har sett. Så det är liksom, förstår du vad jag menar? Så att, så här, om jag blundar nu så ser jag ringar av det som jag har sett som till slut försvinner. Och sen så kan jag, det är nästan som att jag ser mörkt alltså. Så här.
Mm. Och det är ju för att dina ögon fungerar fortfarande fast du blundar. Mm. Synnerverna är kopplade till hjärnan. Allting funkar ju som det ska. Så när du blundar så ser du insidan av dina ögonlock. Men tänk dig då när du faller i sömn så försvinner ju den kopplingen också.
Ja.
Då ser du ju inte mörkret heller. Då finns inte synintrycket överhuvudtaget. Jag brukar förklara det som att är man helt blind så ser man i minnen. Alltså jag vet ju ungefär en bild av hur du ser ut. Av att när vi kramades när jag kom till exempel. Ja, men du är ganska bred om axlarna. Ganska så här, du har en hoodie eller något sånt på dig. Liksom.
Det hade jag på mig. Ja,
ja precis.
Nu tog jag av den. Ja precis.
Lite så. Jag kan tänka. Alltså, jag bildar ju från mina minnen, seende minnen, bildas det liksom en bild i huvudet av ungefär hur du ser. Men för en som aldrig har sett i hela sitt liv så är det ungefär som att försöka se genom armbågen.
Mm.
Vad ser du genom din armbåge? Ingenting. Det finns liksom ingen koppling. Och då tänker man har sina tankar i de andra sinnena som man har kvar. Om man säger så.
Okej, okay. Jag förstår.
Det är en svår förklaring.
Nej, jag tycker att den är säkert svår för dig att förklara. Men den var ju klockren för mig att förstå.
Mm.
Jag förstod den precis. Du har skrivit någonstans om att vara blind kan ju också vara en superkraft. Man har ju superkrafter. Och då relaterar jag till att, jag vet inte om det var Ray Charles, på tal om Ray Charles, eller det var någon, jo men Ray Charles tror jag att det var, som berättade att han hade som ett sjätte sinne, ett sjunde sinne, alltså ett extra sinne av saker. Så här. Vad säger du om det?
Ja, men jag kan väl hålla med om lite grann. Jag kan ju få en rum som uppfattning till exempel. Jag kan få en uppfattning om det är människor i rummet eller inte. Ungefär hur många. Och någon sorts energi känner man ju. Någon sorts liksom, närvaro känner man ju hela tiden. Och jag tror att det är en kombination av alla sinnen som jobbar ihop. Som bildar ett helt eget sinne på något sätt.
Mm. Okej. Och sporten. Tillbaks till sporten. Alltså det, vi pratar om, jag vet inte hur många, 7 VM och 9 EM, eller är det tvärtom?
Nej, jag vet inte. Jag minns faktiskt inte sånt. Länge. Jag tror jag är uppe i typ 14 EM och ett antal VM. Och tre stycken Paralympics som är ju det största man kan uppleva som idrottare. Liksom.
Mm.
Och det är såklart, det är oerhört få förunnat och det är otroligt tacksamt. Och, det är sporten och Gud, brukar jag säga, som gör att jag sitter här idag. Och det är den här insatsen som Laila gjorde och introducera mig till parasport en gång i tiden. Liksom. För det har ju betytt allt för mig. Sporten har ju öppnat dörrar för mig i alla livs... platser i livet, i jobb, i utbildning, i allt.
Mm. Berätta om goalball.
Goalball är en bollsport för idrottare med synnedsättning. Man spelar i lag, som man spelar 3 mot 3. 3 på ena sidan mot 3 på andra sidan. Alla bär helt mörka glasögon.
Mm.
Och så har man en boll som väger 1,25 kilo med bjällor i. Man har tejpade linjer på golvet så man känner var man är någonstans. Och sen ska man kasta den här bollen så hårt som möjligt förbi motståndare in i deras mål. Och det gäller att kasta sig raklånga och försöka hindra bollen från att gå in i målet. Och jag kommer någonstans mellan 70-80 km i timmen. Det är en ganska tuff och brutal sport.
Verkligen tuff alltså. Ja. Jag vet inte vad jag ska ge det. Jag försökte göra en kombo av den. Det är typ så här bowling, handboll, rugby.
Men tänk dig, som man spelar så här spökboll i skolan när man var barn, fast reversed. Här ska du liksom träffa, du ska bli träffad av bollen om du är bra.
Ja, exakt.
Fast den här bollen då, till skillnad från spökboll, så väger den här bollen sjukt mycket och kommer väldigt snabbt.
Ja, intressant. Ja. Vi har ju landslag. Mm. Hur länge var du med i landslaget då?
Jag är fortfarande med. Jag hoppade av ett par år och så nu är jag tillbaka igen. Så att ja, vi har landslag. Vi har varit ganska bra förr i tiden och vi är på väg uppåt igen.
Okej. Ja. Så nya tag?
Absolut. Absolut. Det är det.
Kärleken då? 3 barn?
Ja.
Och det var ju också en sån här grej som du sa, att men hur ska man hitta kärleken? Kommer jag någonsin kunna få barn som blind och så här?
Det visade sig vara inte så jobbigt ändå faktiskt.
Var det lättaste?
Blindheten kanske var en fördel. Okay. Nej, kanske inte. Men nej, det var inga problem. Jag är skild idag. Så mina barn lever ju med sin mamma. Och ja, livet är bra på många sätt faktiskt. Inte för att jag är skild. Men kärleken har ju funnits där genom hela livet, om man ser så. Fantastiskt.
Och att hitta kärleken var ju också, det måste ju ändå varit för dig ett, ja men det är så här, wow, det här är verkligen ett kvitto på att saker och ting inte är över. Återigen.
Ja, men verkligen så var det ju. Jag träffade ju kärleken ganska snabbt på gymnasiet och sen dog det ut och liksom precis som många andra, men det var ju också väldigt mycket för liksom återigen idrotten som gav mig självförtroendet och kraften att se på mig själv på ett annat sätt. Jag brukar coacha människor i rätt mycket, både träning och livsfrågor och sådär. Ett människor som bara, men jag hittar ingen. Men du ska inte leta efter någon. Liksom. Jobba med dig själv. Hitta dig själv först. Bli liksom din bästa version av dig själv, så kommer det andra av sig självt. Det är liksom mitt tips i det hela som funkar för mig.
Och det här med coacha, det är också något som har tagit dig till TikTok och sådär. Hur startade du ditt TikTok-konto och var det på grund av det du gjorde det? Att vägleda människor?
Ja, det var det ju på ett sätt. Jag har ju tänkt att starta TikTok ganska länge. Sen var det en kompis till mig som själv har TikTok. Och hon höll på med lite så här utmaningar och lite träning och lite sånt. Men du måste starta TikTok. Jag bara, nej, det är bara en massa kids som dansar där. Det vill jag inte. Liksom, nej, så här. Men sen ganska snabbt så fick hon mig att liksom köra ett klipp först och bara lägga ut det på skoj. Och den gick ju ganska bra.
Vilket klipp var det?
Jag bara berättade om att jag inte ser så bra och att jag kommer berätta lite om mitt liv och hur det ser ut och sådär. Och så gick den ju ganska bra. Efter det så gjorde jag ett klipp som blev viral när jag pratade om de här elsparkcyklarna som låg överallt.
Ja.
Och att det var ett problem. Men att jag hade den approachen att jag hade också gärna kört en sån här sparkcykel om jag hade haft möjlighet. Men det kan jag inte, men vill ni vara snälla liksom, och tänka på att det finns de som inte ser de här som ligger på gatan. Och den fick ju miljoner views. Liksom. Och då exploderade mitt konto. Liksom. Så efter det så har det bara gått framåt.
Okej. Okay. Och Och ledde den till föreläsningarna eller var det efter föreläsningarna? Eller
nej, jag har ju hållit på med föreläsningar innan.
Längre,
också,
eller
hur? De här TikTok har ju gjort det mer, bättre. Absolut.
Berätta om föreläsningarna.
Ja, men jag föreläser ju främst för företagen men också ute på skolor. Och det är mycket inspiration, det är motivation. Det handlar mycket om förändring. Hur ser vi på förändring? Hur arbetar vi med förändring? Hur arbetar vi med ledarskap? Leda oss själva, leda varandra. Hur jobbar vi liksom med att motivera oss själva att gå till jobbet och göra vårt bästa? Vad betyder det vi säger till varandra varje dag? Liksom? Sådana saker. Liksom. En process i det hela så där jag utgår ifrån mitt liv och mina erfarenheter från idrotten. Från min synskada och där jag liksom lämnar verktyg för att liksom kunna göra en förändring och nå de resultat som man kanske är ute efter. Många gånger pratar man om siffror och pengar och resultat, men man glömmer vad det är som gör resultatet. Hade inte vi arbetat som ett team tillsammans, varit beredda att förändra utifrån motstånd, utifrån förutsättningar överallt, så hade vi aldrig tagit de medaljer vi har gjort. Och samma med mitt eget liv, min synskada. Hade inte jag förstått och lärt mig att hantera förändring och göra liksom, bete mig annorlunda, göra annorlunda saker, så hade jag aldrig kommit dit jag är idag heller.
Och jag tänker så här, när du står där och så här förklarar, är det, tror du inte att det är svårt för folk då att försöka motsäga dig att saker och ting inte går att göra? Är du med? Alltså, eller om vi vänder på det, du är ett jättestort kvitto på att vad som helst är möjligt. Lite så.
Ja, men det är ju lite det som är meningen. Liksom. Det är slutklämmen i det hela, i mina föreläsningar. Liksom att om jag kan, så varför inte du? Och jag jobbar mycket med tanken om tacksamhet och perspektiv på livet och såna saker liksom som är centrala i livet. Att jag ser så många människor i vårt Sverige, i väst, som går liksom runt och lever sina liv i någon sorts dröm, i någon sorts dvala. Man är inte här och nu, man befinner sig inte i situationen. Att vakna upp och inse. Jag menar, jag pratade innan här om det jag försökte titta och se och komma ihåg och förstod att jag kommer förlora det någon gång. Hur många i vår värld går runt och tänker att jag är tacksam över att jag kan se idag, för imorgon kanske jag inte kan det. Och pratar många gånger om det här med vad är lycka egentligen?
Vad är lycka?
Folk, människor som jagar lycka, människor som jagar framgång och sådana saker och tror att man blir lycklig av att tjäna 1 miljon. Nej, det blir man inte. Och tror att det är det som kommer lösa ens problem. Det löser några, men inte lyckan. Inte det som du känner här inne. För det som du känner här inne kommer inifrån. Lycka handlar mycket om att hitta den stunden du är i. Landa i dig själv. Och vara tacksam över det du har just där och då. Alltså, vi sitter här inne nu, du och jag. Vi pratar med varandra. Vi har det bra, vi fryser inte. Vi behöver inte tänka om vi kan äta ikväll eller inte. Det löser sig liksom. Sådana saker. Det är lycka. Och lycka är tillfälligt. Jag är lycklig och glad nu. Om en stund kanske någon ringer och är sur på mig och är förbannad. Och då är jag olycklig en stund igen liksom.
Jag måste fråga dig, när du gör dina så här föreläsningar, lägger du ett upplägg i förhand eller är det så här, det kanske man så här inte ska avslöja, men är det så här att den här veckan eller det här företaget, anpassar du dig till vilka du ska gå till, vad du ska prata om?
Absolut,
eller?
Jag pratar alltid med dem jag ska föreläsa för innan. Vad jobbar ni med nu? Vad har ni liksom för utmaningar just nu? Sen är det klart att jag alltid har en röd tråd i det, men det handlar ju lite grann om att anpassa utifrån vad de har för utmaningar och kan jag använda mina erfarenheter för att tackla det de jobbar med just nu.
Läsa, skriva och sådär. Då har ju du något speciella verktyg för.
Absolut. Det finns ju numera inbyggt i de flesta datorer, i de flesta mobiltelefoner och paddor och allt möjligt. inbyggda talsynteser som läser upp allt som finns på skärmen. Sen är det ju vissa hemsidor som måste byggas på ett speciellt sätt för att det ska kunna funka prickfritt, vilket det inte alltid gör. Men för det mesta funkar ju det mesta liksom, och det är ju så jag skrev min bok.
Ja, men jag tänkte fråga, alltså, så när du skrev din bok, så talade du in, eller du så här, för det är tangenterna, det finns ju så här spår på.
Precis. Ja. Jag skrev, det går mycket snabbare att skriva själv.
Än att prata?
Då får man lära sig fingersättning liksom på tangentbordet. Och om ni tänker på det, liksom, om du tänker så här att F och J har två prickar på sig. Och att man utgår ifrån det, då har man pekfingrarna på de två. Ja. Utifrån det vet jag var alla andra tangenter finns.
Ja, ja. Så att egentligen är det bara de som är. Ja, okej.
Okay. Ja, exakt.
Intressant.
Får kolla på nästa gång du hittar tangentbord.
Jag satt ju och tittade på dig när du satt och jobbade här precis innan. Så du såg jag. Det gick smidigt.
Ja, men det gör det. Det är jättesmidigt. Är det.
Och en annan kanske... Alltså jag måste fortsätta ställa dumma frågor.
Det måste du. Det är bra. Jag gillar...
Nej, men, så här, film, musik... Fattar jag ju. Musik fattar jag. Mm. Men film då? Lyssnar du på film?
Ja, det gör jag. Absolut. Ja. Och det finns ju mycket syntolkat idag. Många gör ju syntolkade filmer och produktioner och så. Där du har en röst. Jag vet inte om du råkat sätta igång den någon gång.
Ja, precis.
Men där en röst beskriver vad som händer i filmen. Och det kanske inte alltid är så jättesmidigt. Men jag hinner inte titta så mycket på film. Jag såg ju Snabba Cash här för ett tag sedan på Netflix, och jag vet inte, jag var lite besviken på den. Böckerna är så himla mycket bättre. Men...
Ja, men precis. Och då tänker jag så här, då har ju de olika röster. Alltså, är du med?
Ja, precis.
Ja.
Det har de ju. Men jag föredrar att lyssna på böcker istället, för då kan jag själv bygga upp en egen uppfattning om saker och ting. Men ja, absolut, det finns ju.
Och då blir det ju också, så säger de att du förklarar, låt oss säga, ja men Ravi, han pratar med någon och sådär, och sen så förklarar de vad han gör medan han pratar, så då blir, är det så?
Ja,
det
de
blir?
Pratar inte, syntolkningen pratar inte så mycket medan han pratar.
Nej, men så. Om han gör något.
Men om han gör något,
ja, så exakt. Gör
han, absolut. Ja, men han tar fram en pistol.
Nu tog han fram pistolen.
Vad är det nu?
Ja, vad gör du?
Precis, ja, ungefär så.
För jag tror att jag har fått ett erbjudande att jag ska börja läsa in lite sådana här saker.
Det tycker jag du ska göra. Du har en perfekt röst för ljudböcker framför allt.
Nu tar vi fram honom.
Ja, det tror jag.
Jag spelar in lite. Jag har ju läst in min egen ljudbok och sen så några andra jobb. Information för Arbetsförmedlingen tror jag att det är.
Coolt, ja, men det är klart du ska göra det.
Radioteater har jag också gjort. Så det är intressant. Men... Jättefint att ha dig här och sådär. Tack så mycket för den här fina stunden. Men jag måste bara avsluta med en fråga som jag brukar ställa folk. Och det är så här, vad värderar du som högt, men som du anser att andra inte värderar lika högt?
Oj, det var en djup fråga. Alltså jag värderar mina barn, kanske. Men det gör ju alla andra, såklart. De är högst upp i mitt liv. Min sambo. Min hund. Mitt liv. Men framförallt så har jag lärt mig att värdera nuet. Alltså stunden i livet. Vad som helst kan hända. Jag kan sätta mig i en bil. Och sen är det godnatt. Liksom. Och om jag då inte tar tillfället i akt och vara tacksam över det jag har nu. Så vad finns det att jobba för? Och jag värderar människor som gör saker och ting för andra människor utan egen vinning otroligt högt. Jag har inga förebilder, brukar jag säga. Man tror på någon och så följer man dem och så tänker man, wow, vilken frän, cool, häftig människa. Och sådär, och han har byggt upp någonting från ingenstans och sådär. Och sen åker de dit för sexköp. Eller vad det nu är. Liksom. Och så tänker man, nej. Människor är vad de är. Men de här människorna som bara gör saker. De här stunderna, de här liksom fina gesterna värderar jag otroligt högt. Det är människor som gör saker och ting för andra. Utan att förvänta sig något tillbaka. Jag värderar många saker i mitt liv.
Ja, jag hörde. Jättefint. Ja, jag värderar att du kom.
Ja, Tack.
Tack så jättemycket för ditt deltagande. Och jag hoppas vi ses igen. Och så här, ska du skriva fler böcker?
Ja, men det är väl tanken. Ja. Kanske någon gång när jag får tid lite så. Jag skrev ju boken väldigt snabbt. Jag började i november och var klar i typ februari någon gång.
Ja, det är snabbt.
Så det var ganska
snabbt. Ja, det är snabbt. Wow. Men läser du in din bok?
Nej.
Det hade ju varit bra om du
hade det hade varit bra, men det är ju just det där att kunna läsa i flytande
och sådär.
Det är liksom, det funkar inte riktigt.
Det går ju inte.
Nej.
Men om man skulle kunna hitta något knep till det.
Du får läsa in det.
Jag skulle jättegärna vilja läsa in din bok och sådär. Och så. Alltså det här var ju verkligen en rolig stund och sådär. Och det var så kul när vi pratade innan där du sa att man kan skämta lite så här rått om vad som helst. Och det är ju för att...
Jag har ju många roliga episoder. Jag skämtar ju mycket på mina föreläsningar. Mm. Jag pratar inte bara om det här djupa, det här
nej,
svåra.
Nej, jag
det här,
fattar. Liksom,
och jag brukar ju skämta. Jag ser humorn som en stor del i som en viktig ingrediens i livet.
Mm.
Att kunna tackla såna här djupa, mörka, jobbiga saker med. Jag tar ju många gånger så här skämt och saker som har hänt i mitt liv på riktigt.
Mm.
Som till exempel, Viktor, tänk, vet du när man vet att man är riktigt jävla blind?
Vad ser vi ligger, tror jag. Eller?
Ja, du står i affären och känner på den där skyltdockan och bara känner, fan, den där tröjan vill jag ha. Sen går dockjäveln iväg. Då vet man att man är riktigt, riktigt blind. Eller när man går ut från hotellet liksom på ett föreläsningsgig, går runt hörnet och ska leta efter ett ställe för hunden ska kissa. Och så går man fram till första bästa människa och så bara, hej, vet du var det finns gräs? Och han bara tittar på mig och säger, är du dum i huvudet eller? Jag är polis. Jag menar till honom. Och det här är ju händelser som har hänt på riktigt. Liksom. Och det är ju kul att skämta om det idag, men jag kan säga, när den episoden med dockan hände, då var det också en sån här, snälla, bara låt mig dö, låt mig bara sjunka igenom jorden.
Men var det ingen som skrattade? De bara gick och bara, gör
han? Nej, han bara gick iväg. Och man tänker så här, vad fan tänkte? Man undrar vad han tänkte på egentligen.
Vilken dåre.
Ja.
Tack för att du kom.
Tack själv.
Det var en ära. Ha ett gott slut.
Tack.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.